Podplay.
Du, det var ganska svårt det här korsordet, måste jag säga.
Bra, men du har inte, jag ser att du har det med dig, men du har, du, precis som alla andra har du liksom inte löst hela än. Och det är ju extremt nervpirrande. Helena och jag gjorde ett julkryss som publicerades i papperstidningen Expressen på juldagen.
Just
och det är liksom är vi helt uppe i limningen, för att det är fortfarande ingen som har bekräftat att vi inte har gjort något fel någonstans. Nej. Det är ingen som har löst hela. Vi försökte få redaktionen att provläsa innan, och det satte de igång och gjorde, men de fick jättemycket annat att göra. Så det här är faktiskt hemskt jobbigt, för att vi kan inte lugna varandra. Fortfarande väntar vi på att någon, antingen ska någon, nu har det gått 48 timmar, antingen ska någon säga att det här är ett fel, eller ska någon säga jag har löst hela. Men samtidigt är det är ju roligast jag någonsin har gjort. Korsord var någonting som jag och mormor gjorde när vi var små. Så att, jag kanske ska hälsa välkomna till Två män i en podd med Erik Schüldt, Daniel Sjölin, som görs av Expressen Kultur.
Just det, där vi sitter med Expressen Kulturs julkryss.
Det är det finaste man kan göra, är ett eget korsord, ja, nästan, i min värld.
Alltså det är otroligt ambitiöst. Jag förstår inte att ni har fått ihop det, men svårt var det. Vi började ju, jag och Greta började på juldagen. Ingen av oss är väl korsordsexperter. Sen så kom Gretas pappa dagen efter med fru, och då gick det lite bättre, för de var duktiga på det här.
Men, du får inte avslöja någonting av vad du har läst nu, för då kan ju liksom bli hela tävlingen bli, någon ifrågasätter, och det är stora priser på gång.
Ja, det är sant, ja, just det. Men jag kan väl säga vad vi har ju löst. Det finns ju tre bilder här på två herrar och en dam. Det har vi löst, vilka det var och vad det var för böcker. Sen så är det några kluriga här som vi tyckte att vi var glada för att vi gjorde. Men alltså, den här, jag är nästan förbannad på den här. Knausgårds livsfilosof.
Ja, det borde väl du som är en sån Knausgårdskännare.
Ja, jag tycker ju att jag är en Knausgårdskännare. Ja. Det börjar på H och slutar på AT. Sex, sju bokstäver. Inte en aning alltså. Eller vaken kring den. Den sågades långfredag. Då tänkte jag, nu är det teologi här. Nej, det verkar inte vara riktigt. Det är jättesvårt också.
Alltså man vill ju vara att det ska, man vill ju inte att det ska vara googlebart hur enkelt som helst.
Nej, det är
i dessa tider.
Nej,
det är som är grejen, att korsorden. Och så vill man ju dessutom att det ska finnas, för att jag som ändå gillar korsord har ju tyckt att den här, det finns ju fortfarande en fredad ett av korsordsmakare som är, man kan karakterisera dem som en sak, de är en sak gemensamt, de är människor. Men så finns det också tyvärr väldigt många korsord som är skapade av, eller åtminstone till hälften eller till största delen skapade av datorer. De är helt själlösa, fullkomligt meningslösa. Man kan lika gärna göra sudoku istället, tycker jag. Och jag älskar ju korsord, för jag vill i den här märkliga formen av hemvist, närvaro, vänlighet. Det är ju, det vore roligt att experimentera, men ett korsord måste vara politiskt korrekt. Det får inte försiggå några dumheter i korsord. Det får inte bli kuken liksom, eller sånt där. Det får inte liksom, utan det måste vara städat, så att säga. Och den värdigheten, den städade delen, tycker jag är liksom en av mänsklighetens sitter som en ametist i mänsklighetens krona.
Det var väldigt roligt att försöka lösa det tillsammans, ett stort gäng, som vi höll på med igår kväll. För att julen är, efter några dagar med julfirande i olika familjekonstellationer, så blir man lite matt. Man har pratat om allt och det är så mycket mat och sådär, och då tyckte jag att det här, när det här åkte fram på middagsbordet, det band oss samman över generationen, om man säger så. Det var jätte, och sen slutade allting med att vi började prata om dig.
Jaha, oj då.
Och,
precis,
och släktträffen där. För det var någon som sa, nej men hur går det där med hans bok utan bokstaven A. Mm. Och så var det någon annan som inte hade hört om det här. Vad är det där för något? Och då fick jag förklara då ditt projekt. Och så sa jag, men hörni, jag har ju faktiskt ett litet utdrag här i min mobil. För det har ju du mejlat mig.
Som jag mejlade där i min ångestrida
natt. Exakt, ja. Mm. Exakt. Och då tog jag fram det och så läste jag lite. För att, ja, nej, men det var flera språkintresserade runt bordet, om man säger så.
Okej, hittade i alla fall inget A då, hoppas jag.
Nej, det var ingen som hittade något A. Och så läste jag upp lite där och då sa alla att det lät ju väldigt vackert. Det var ju som poesi. Och man saknade ju inte A alls.
Ja, bra!
Så att, ja, jag tror att du kanske har någonting
ja,
här.
Kanske det jo, det svåra är ju som sagt, men nu ska vi ju ta, men alltså, att få det bra, så att säga. Få det läsligt då, så att säga. Som ett korsord är ju också liksom, svårigheten är ju inte att få ihop en massa ord som flätar samman, utan att det, är ju, att det ska vara roliga ord att göra ledtrådar till, att det ska vara liksom, det är därför, korsordets bästa styrka är ju att det alltid är versaler i ledtrådslutorna, vilket gör att du kan blanda ihop saker och ting. Det är oklart. Förstår du, att det faktum att man inte skiljer på gemener och versaler, utan allting liksom gör att man kan ordvitsa lite mer. Mm. Och liksom,
är det det som har hänt här med den sågades långfredag?
Det kan ju vara.
För det kan ju både vara, alltså den, någonting sågades på långfredag.
Ja, just det,
precis. Men det kan också vara den sågades, alltså en person som har en långfredag.
Just det, precis.
En person som har blivit sågad som genomgår en långfredag.
Ja, precis. Man exakt så. Man kan inte veta, liksom, är det tomten eller tomten som menas? Just ungefär just så. Det är det som är styrkan. Ska det vara så helst det där att man ska vara lite så här fånigt.
Ja, just det. Ja.
Men vi får se här. Det ska jag rama in till att visa mina barnbarn sen.
Ja, men det tycker jag. Det är sista, för den som hör det här och blir nyfiken, så har man ju ända fram till måndag den 10 januari på sig att skicka in krysset. Mm. Dock finns väl det här inte på nätet, utan då måste man få tag på juldagens Expressen i papper.
Ja, det är ju en styrka med det här att liksom, det går inte, om man publicerar på nätet så då är det ju ganska snabbt, det är bara någon som räcker med att någon laddar upp det där och så blir det en slags kollektiv lösning av det där, så är det gjort på 10 minuter och det går inte ut till en vinnare riktigt. Så att det här är ju för att du faktiskt kunna, vi måste ta seriöst på det här, att det faktiskt är att man kan vinna det här någonting. Man kan ju vinna Erövraren också, kan man minna Helenas bok Betydelsen av kärlek.
Just det. Ja, men jag kan säga att i Stockholms litterära kretsar så har det ju mässats fram och tillbaka lite grann. Och vi är några stycken som har utbytt där. Jag gav iväg en sak som du faktiskt avslöjade för mig.
Ja, det var för länge sedan. Det var, visste ju inte att det skulle bli någonting. Det var ungefär som att där borde man kunna göra ett korsord på det där.
Men den gav jag bort då, och du förväntar mig.
Jag kan tänka mig att på något sätt är väl förmodligen du diskvalificerad då från
ja, precis. Om jag skulle skicka in så skulle jag inte vinna kanske.
Nej, just det. Nej. Men jag tror att övrigt så är det liksom fritt från läckor. Och som sagt, fortfarande så finns det inga indikationer på att någon har lyckats lösa klart det. Vilket ju också, det är som akademin. Uppenbarligen har det inte läckt, så att säga.
Nej, det är bra. Ja.
Men du, apropå... apropå vad då? Jo, apropå det här med kanske till slut hemvist och känslan av trygghet som jag har upplevt med korsord i alla mina år. Och det beror ju på att mormor och jag satt och löste det där. Det var någonting som vi gjorde tillsammans. Jag minns fortfarande hennes darriga stil och hennes den som jag härmar. Bara när jag skriver texter, korsord, så använder jag hennes den som väldigt spetsiga. För att hon skulle skilja på den och o liksom, när man skriver snabbt. Så har vi ju faktiskt varit, till slut har vi ju liksom inte längre bara suttit och hasplat ur oss massa saker om att vi ska göra massa saker ihop, du och jag, så händer ingenting. Utan vi faktiskt, det har hänt, det har skett. Vi har gått på en gudstjänst.
Exakt. Mm. Jag är väldigt glad att vi fick... glad för att du kunde vara med och fick uppleva det här. Rädd för att det innebär att vi är ett steg närmare, att jag måste följa med dig på den här innebandymatchen. Mm. Vilket skrämmer mig något enormt. Men vi kan ju stanna där vid den här enkla vardagsmässan precis före jul som vi var på.
Ja, fast så enkelt var det ju verkligen inte, för det visade sig ju att kyrkan vi gick till, som ju du brukar gå till, var ju inte alls det jag trodde skulle vara den här kyrkan.
Nej. Nej, det var ju då en katolsk kyrka, för att jag har ju då under pandemin lite under radarn gått och blivit katolik.
Du har helt enkelt konverterat, och detta är ju stort. Ja, nu kliver du ut ur garderoben med detta.
Ja, men lite, jag har klivit ut lite grann i olika sammanhang, men först tänkte jag att jag inte skulle säga någonting till någon. Mm. För att det är en sån personlig sak, och orsaken att jag gjorde det går liksom inte riktigt att förklara för någon. Men
mitt intryck i alla fall är att det inte är så att du vaknat upp en morgon och funderar på att du ska... Det har varit en lång resa.
Absolut. Nej, men det har ju pågått i många, många år det här.
Ja.
Och sen att verkligen gå med var egentligen bara sista steget.
Mm.
Det här fanns redan i mitt DNA. Alltså, jag hade gått till den här mässan ofta då under vardagen, lunchmässa eller kvällsmässa. Det hade gjort, har jag gjort i kanske 3-4 år.
Oj. Mm. Och det är ingen som du kände inte nog, eller hur kommer det sig att du klev in där?
Ja, men det är en ganska lång historia. Jag ska försöka att göra den lite kortfattad. Ja, var börjar jag egentligen? Alltså på ett sätt så är det här så otroligt mystiskt och märkligt, och jag kan inte förklara det. Alltså, varför dras jag till kyrkan?
Mm.
Och i det här fallet då, eller sista steget, varför dras jag just till katolska kyrkan? Det kommer ju då inte riktigt från hemmet eller uppväxten. Jag upplever ju inte att det är någon i min familj eller släkt som är aktivt kristen på något sätt. Och när jag pratar med mina föräldrar, eller kanske framförallt mina bröder, så de förstår ju ingenting av det här. Alltså, de bara, vad är det här? Och samma sak i vänskapskretsen.
Du gjorde aldrig lumpen, är det så? Nej, är det så de säger?
Ja, säger egentligen ingenting. Nej. Alltså, ingen blir arg. Nej, eller liksom, det är bara, vad är det här? Och jag delar ju lite den där känslan att jag inte riktigt förstår själv. Varför gör jag det här? Men jag märker ju att jag hela tiden går tillbaks till den här mässan då, det här kyrkorummet. Som att det är liksom meningen att jag ska vara där. Allt det här låter ju väldigt flummigt, men
det är alltså inte så, om man tänker så, att du går i den svenska kyrkan och finner hela tiden en slags brist.
Så är det ju också.
Eller?
Alltså, okej, för att göra historien lite kort, det är väl att jag har ju alltid varit liksom religiöst och kristet intresserad. Det var jag på gymnasiet också. Och satt och läste massa böcker och sånt där. Men sen, det där var ganska slumrande tills jag mötte då den här personen som nämns i den här podden lite då, professor Halldorf. Joel Halldorf, som bjöd mig till då sitt slott.
Då var han inte professor, utan
blott
en ung predikant barfota i världen.
Ja, ja. Och framförallt då hans pappa Peter Halldorf, som hade startat någonting på 90-talet, eller fröna såddes på 90-talet till någonting som heter Ekumeniska kommuniteten. Det här tror jag berättat någon gång. Det finns i alla fall på det här slottet som heter Bjärka-Säby. Och jag var där inbjuden som gäst då för att hålla ett föredrag. Jag tyckte det här var helt fantastiskt. Och det är då en ekumenisk plats, så att man kan komma från vilken kyrka som helst. Och det går inte att gå med i liksom kommunitetens församling. Det är ingen församling, utan det är som en intresseförening för kristet sökande.
Mm.
Och det är många som kommer från frikyrkohåll, men även lite från Svenska kyrkan och sådana som jag, som inte har egentligen... Jag har alltid varit med, jag är döpt i Svenska kyrkan, så jag har varit med där en stor del av mitt liv då. Mm. Men inte aktiv på något sätt. Och här känner jag bara, det här är grejen. Jag kan inte förklara, bara, här är jag hemma. Jag brukar ju säga att det är som att komma till Vattnadal i Sagan om ringens värld. Liksom en otroligt vacker plats där märkliga ting kan ske.
Mm.
Men det finns då ett problem, och det är ju att slottet ligger söder om Linköping. Det är 2,5 timmar härifrån från Stockholm. Och det är inte en församling. Det går liksom inte att vara med på det sättet. Det finns vissa som blir så förälskade i den här platsen att de faktiskt flyttat dit.
Mm-hmm.
Och en del av liksom gudstjänstlivet det är på slottet.
Öppet dygnet runt? Eller? Nej, vadå? Det är inte bara så att man,
jo,
det
är ja,
pop,
nej,
man kör lite pop-up? Så
nej,
det är en verksamhet som pågår året om där.
Ja, okay. Så har det varit i alla fall. Det där är lite under förändring. Mm. Men under 10-15 års tid så har det varit 4 böner per dag. Det är liksom som ett lite som ett kloster. Mm. Det är en liten grupp som bor runt slottet som ber de här bönerna morgon, middag, kväll, alltså art. Morgon.
När är den fjärde?
Ja, precis. Kväll, det är vesper vid 18 och sen är det liksom nattbönen vid 8:30. Och det där är bara att hänga med. Man kan åka, jag har åkt dit bara 2 vardagar och bara med om de där bönerna och resten av tiden sitter jag och läser en bok.
Mm.
Men det här fångade mig då på ett kraftfullt sätt. Och till sist så gick jag med i ekumeniska kommuniteten. Där man har egentligen 3 löften. Det är att man ska åka på en retreat per år. Det är ganska enkelt att klara av. Och ska man gå på en mässa i veckan och be en bön per dag.
Mm.
Den där en bön per dag har jag kanske slarvat med. Men en mässa i veckan, det lyckades jag hålla. Men då var det sådär, jag hann liksom inte gå på söndagarna. Och då fanns den här katolska kyrkan Eugenia vid Kungsträdgården i Stockholm som då har mässa 2 eller 3 gånger per dag. Så jag hamnade där. Jag hade en kompis då som hade gått med där några år tidigare, så att han liksom guidade mig in lite, så lärde jag känna en av prästerna där och hade lite samtal med honom. Och som var det här då under det som vi har berört här så mycket, den livskrisen, så jag kände mig verkligen ensam och utsatt på något sätt. Så att den här mässan blev väldigt viktig för mig.
Får jag bara fråga då lite kort, är det så att hur är det med så här, den vanliga svenska kyrkan, om du ursäktar, jag har förstått nu att den kanske den snarare ska beskrivas som den ovanliga kyrkan, men är det inte vanliga så här, återkommande scheman på det viset att man kör en middagsgudstjänst eller sådana saker? Eller
nej, går in, det är ofta att man har söndagsmässa, precis, högmässa att, vid 11.
Så att det fanns så här, en aspekt av det här, ursäkta, rent praktiskt, att det var tillgång till,
absolut, så började
till en gudstjänst,
så började
alltså, till en ja, ritual,
absolut,
dagligen och stundligen som inte behövde inte tänka på saken utan ja, bara gå dit.
Nej, jag letade alltså någonting i Stockholm som liknade det som jag hade upplevt på Bjärka-Säby-slottet. Och det som är speciellt med Eugenia är att kyrkan drivs av jesuiterna som är, de är ju liksom som en blandning av munk och präst. Så de lever i en kommunitet. Så prästerna bor ja, i eller ovanpå kyrkan. De bor där. De är alltid där. Så det är därför det är så generösa öppettider. Liksom. Mm. De är alltid där.
Mm.
Man kan alltid haffa någon och prata om något som man behöver prata om. Mm. Och just den där känslan, och jag behövde det. Jag kände mig så trängd och ensam under de där åren. Så bara tanken att det är alltid någon där.
Mm.
Det är öppet från 7 eller 6 på morgonen till 9 på kvällen. Man kan alltid gå dit.
Det är mitt i stan. Också.
Det är mitt i stan och det är alltid någon som sitter i det där lilla kapellet och ber. Alltså bara den känslan att det alltid är öppet.
Det var någon tror jag som framkastade den blasfemiska tanken att en del av den sekulära utvecklingen i Sverige kan härledas till jordskiften, där man helt enkelt bestämde för att man ska bygga kyrkorna mellan byar. Istället för att det ligger en kyrka inne i stan, bredvid puben, så liksom bygger man ut åt helskott ute på, så att alla 3 socknar ska komma och gå för det då tillsammans. Då är det då vi åker finklädda till kyrkan på söndagar 4 mil. Och det är klart att då är ju, och så står det ju tomt där resten av tiden. Mm. Det är klart att det blir ju ingen verksamhet där. Det blir ingen lokal för kidsen. Jag förstår menar att
det där tror jag det låter väldigt rimligt, ja, att eller som en rimlig förklaring.
Ja.
Det tror jag, det tror jag. Och så, ja.
Men ja, och men hur kände, började du tänka sen att att det här var stort för dig, eller är det, du känner, det låter som att snarare att det är naturligt?
Alltså det är ju det är både och. Det ena är ju...
Det är inte så att liksom, jag måste ställa mig upp i bänken här och säga hej, jag heter Erik och jag är katolik.
Ja, det är ju det jag brottats med under det senaste halvåret. Upptagningen, som man säger då, skedde ju då under påsknatten.
Då blir man alltså...
Då
formellt sett in.
Ja, då går man med. Och det är ännu större för de odöpta. Alltså det finns ju många som inte är döpta ens. Då blir man också döpt under påsknatten. Jag var ju då, alltså katolska kyrkan erkände dop i andra kyrkor. Så jag räknades ju då som döpt. Och då är det mindre, en lite mindre ceremoni. Så man kan snarare säga att det är min konfirmation. Eller rätt sagt, det var min konfirmation. Jag konfirmerades aldrig som tonåring. Så att på så sätt finns det också en naturlighet att jag döps när jag är barn av ganska traditionella skäl, gissar jag. Och sen så väljer jag då inte konfirmera mig i tonåren för att jag är inte så intresserad och känner ingen annan som gör det. Och sen när jag är 42 då, eller 41 var jag då, så konfirmerar mig.
Mm.
Det vill säga att jag i vuxen ålder säger, ja men det här, den här vägen vill jag vandra. Så att, men i och med att det var pandemi, i vanliga fall så är det ju liksom en full kyrka. Det kan ju vara, jag vet inte, 600-700 där. Och liksom sen en stor fest efteråt. Mm. Nu var det ju pandemi, så att det här skedde ju liksom i stillhet. Och vi var inte så många där. Och det gjorde också att jag behövde liksom inte gå ut med det. Och då sa min fadder, man får då, när man gör sig redo för att gå med, så får man välja eller bli tilldelad en fadder som guidar en in i kyrkan. Och hon var väldigt klok då och sa att, men du, ger ett halvår eller någonting. Du behöver inte, det här är liksom känsliga processer. Du behöver inte prata med någon förutom liksom den inre kretsen. Du behöver inte prata om det här med någon egentligen.
Mm.
Och efter ett halvår så kände jag att då har det blivit så naturlig del av mitt liv. Så då kände jag att men det här kan jag nog prata om. Så då jag har hållit ett föredrag om det här i Bjärka-Säby sammanhanget. Och sen så har jag pratat om det här i min Myter och Mysterier-podd. Men det är ändå ganska på ett sätt perifera verksamheter. Nu pratar vi om det här. Mm. Och du har varit med också.
Jag har varit med och jag har mycket och intryck och så.
Precis.
Men jag tänkte, just den här, du säger den inre kretsen, det är inte så. Jag menar, jag kan inte gå upp, jag är ju fortfarande med i Svenska kyrkan, jag börjar se min ekonomi, men det gör man varje år. Men alltså, det är inte så att jag kan knacka på min kyrka och säga, vad är den, kan jag få träffa den inre kretsen, tack?
Nej, men den inre kretsen menar jag alltså...
Det är ett socialt sammanhang, antar jag.
Ja, nej, men den inre kretsen är ju de i kyrkan som var med, som vet om det här och träffat mig där. Och sen så är det ju Greta, mina föräldrar och syskon och några till. Och Joel Halldorf. Joel, alltså, han är en väldigt viktig person i mitt liv. Han var faktiskt med under påsknatten där som ett andligt stöd.
Men jag kan tänka mig att det ändå är ett socialt, särskilt i ändå en i Sverige är ju den katolska kyrkan en minoritetsförsamling. Och då blir det väl sannolikt lite mer av sammanhållningsaspekter av det där i social miljö. Kan jag tänka,
så är det ju. Alltså det är ju... De människorna som jag träffat i den här församlingen har ju betytt väldigt mycket. Jag träffade dem innan jag togs upp, men det har blivit intensivare efter upptagningen.
Mm.
Så vi är ju som ett... en grupp där med människor som liknar mig. Så är det. Vi är som ett litet sällskap där som umgås och utforskar mysterierna och vandrar ungefär samma, längs samma teologiska linje, skulle man kunna säga.
Mm. Jag Nej, men jag, det var väldigt glädjande att följa med. Jag har ju flera så att säga innebandyspelarens noteringar.
Ja, var ska vi börja?
Ja, det började vi med att jag hade svårt att hitta dit. Jag visste att det var vid Kungsträdgården, så hamnade jag liksom istället vid utanför synagogan där.
Då var du nära, det är ju samma kvarter. De samma ligger kvarter. Ju liksom nästan vägg i vägg.
Fast de ligger liksom rygg mot.
Rygg, ja, precis.
Så att jag fick gå runt hörnet och då såg jag till slut en skylt och skulle som ett jäkligt lyxigt apotek som heter en guld, liksom ett kors, men det var ju guld, så jag, men det här måste det ju vara. Så att i övrigt så är det ju liksom inte så mycket på utsidan som påminner om en kyrka. Eller inte,
nej,
man tänker,
nej,
på,
det är inte deras fel, utan nej. Det är den så kallade citysaneringen. Den gamla Eugeniakyrkan låg ju där gallerian ligger idag. Mm. Så den revs faktiskt under när man rev Klara kvarteren och sådär. Och då fick man den här platsen istället. Så att fasaden är gammal. Den är väl en 1800-tals fasad ut mot Kungsträdgården. Men sen är själva kyrkan byggd på innergården. I en sån ganska modernistisk 80-tals stil skulle man kunna säga.
Som man känner igen så att säga, alltså det är som man tankarna precis går till svensk modernism med tegel och med skogskyrkogården eller stadsbiblioteket eller liksom den typen av och jag tyckte du var liksom, du nämnde någonting, jag mötte dig där, då stod du och samtalade med någon som jag antar var väl någon person.
Ja, precis, en av vännerna.
Det var säkert något, ja, jag tänkte efter, kanske var något högdjur av något slag. Det kanske skulle ha fallit på knä eller något sånt där. Men då tänkte jag sen att jag minns att du nämnde någonting med det tar sin tid kanske att få in en sån här kyrka på 80-talet och ridningarna och såna här saker. Och tänkte jag, men ska vi inte ha någon stor skillnad? Men sen tänkte jag nu är det inte så att tron på ett sätt, på något vis, jag tänkte när jag kom hit att den religiösa tron på Gud, den har på ett sätt att göra med ens framtid. Medan kyrkan har att göra med ens förflutna, kände jag. Att det finns en, alltså skulle jag störta in i en kyrka, brådraske, och liksom längta efter någonting, så skulle jag förmodligen åka ut till Sollentuna där jag växte upp, liksom, förstår du? För att den har en koppling till min uppväxt. Och en nykonstruerad kyrka tar nog ett antal generationer på sig innan den får det. Det är liksom någonting med församlingen och det, som är viktigt. Men okej, vi hoppar över det. Vi gick in.
Nej,
där.
Men sen, det där är intressant, för det är kanske lösningen du har här. Alltså på, det här känner jag igen mig, men just att den här kyrkan är så pass modern, som möjliggör den. Det finns inget nostalgiskt över den kyrkan, som möjliggör ju den, att den kyrkorummet möjliggör framåtrörelsen. Förstår du?
Ja.
Man känner sig, det finns inte något historiskt bråte där egentligen.
Nej, på ett sätt så
den är öppen på så sätt.
Det blir att den håller upp så att säga den då i det här fallet kristna gemenskapen lite ren från den nostalgin och den typen av saker så att säga. Det blir
Den är otroligt onostalgisk, den här kyrkan.
Precis. Och då blir det Då blev det också kanske till slut tydligare för mig vad som skulle behövas för mig för att få ta kanske språnget över till tron. Det är just det att jag snarare då tvärtom hör till dem som behöver det vemod som finns i platsens ursprung med mig. Det är den hemmahörigheten som också finns i ett korsord. Jag ska inte säga att det är nostalgi, utan nostalgi är ju längtan till en fin tid. Jag tänker liksom en längtan till bara en naturlig hemma hörhet. Jag drog väl den här, apropå innebandy då, jag drog väl den här konstiga anekdoten om när jag var uppe i Leksand för ett antal år sedan och gick på den här hockeymatchen, eller efterfesten till hockeymatchen.
Nej, har du berättat det?
Ja, jag såg inte ens hockeymatchen, utan jag var uppe där i ett annat kulturevenemang, men precis så sent på kvällen så skulle liksom klacken fira att Leksand hade vunnit liksom något där. Och då var jag i sällskap då med en författarkollega som är väldigt van, han är väl van vid att hantera människor och mingla runt, proffsminglare, och tycker alltid att det är fint och stort att ge sig i kast med människor överallt. Så där. Och jag brukar vara reserverad och stå i en bar och inte vilja prata med folk. Liksom. Och så kommer vi in till någon slags konstig finlandsfärgartad, artad, ganska nedgången hotell liksom, där de här knasmasarna fullkomligt go berserk och de dansar tåget och det är liksom, någon ska man inte prata med för han hatar, då får man en kniv i ryggen för man är i Stockholm och sådana saker. Och han som jag hade med mig, han blev ju rädd, han ställde sig i ett hörn och var helt... Men jag upplevde att jag är min hembygd, fast jag inte satt min fot i Leksand på 30 år sedan. Liksom. Så jag började på ett sätt som jag aldrig gjort varken förr senare, jag började prata med flerbarnsmorsorna och gubbarna med väst och allt sånt där. Och kände mig helt chåsfri, jag kände mig helt själsligt utan förställning på något konstigt sätt. Mm. Och den delen, tänker jag, skulle jag behöva i en kyrka för att vara del av en. Den,
men har du någon koppling till Leksand? Alltså är det finns det någonting så där biografiskt som aktiveras här?
Ja, det är det ju. Det var ju som så att med mina barndomssomrar, jag har ju släkt där uppifrån liksom, och mina barndomssomrar tillbringade där. Sen avbröts det tvärt när jag var 12-13 år. Mm. Så det hade inte varit där på 30 år. Men det krävs ju inte mer att jag kliver ur bilen och känner doften. Så är det liksom. Den är specifik liksom. Mm. Och känner natur. Jag liksom att jag kan bete mig på ett naturligt och chåsfritt konstigt sätt. Ungefär lite grann som hela ölreklamen. Om du vill vara dig själv för en stund. Ja. Faktiskt. Fast, och det som är så märkligt är att jag inte ens har vuxit upp där. Väldigt märkligt. Mm. Utan jag bara,
men det är ju märkligt, för det är ju så här, det där är ju min upplevelse då i kyrkan och kanske framförallt katolska kyrkan. Det var ju därför jag som också hade problem att vara kvar i svenska kyrkan.
Mm.
För jag kände mig så konstig där. Alltså, jag vet inte vad det här är med tro och mystiska upplevelser och längtan efter det här som jag bär på. Jag vet bara att det finns där.
Mm.
Och i svenska kyrkan så kände jag ofta att jag stack ut för mycket. Jag var för konstig. Så fort det var någon predikan, inte så fort, men ofta när det var någon predikan så kände jag så här, men vänta nu här, är jag den enda som tror på det här inne?
Ja.
Predikan var ofta så här, ja, nu har vi läst det här bibelstället och det här låter ju väldigt märkligt och vem kan tro på det här egentligen? Men det kanske finns en liten lärdom här som vi kan vaska fram. Mm. Och för mig var det tvärtom, att jag upplevde det där som väldigt relevant och sant. Och...
Alltså, har Svenska kyrkan avskaffat helvetet och djävulen?
Ja, bra fråga.
Det känns som att
jag tror det på många sätt. Mm. Att det där är lite avskaffat. Inte överallt, men på många ställen är det nog det.
Jag tror det fanns en helvetes debatt i början av förra seklet.
Ja, så var det väl.
På kultursidan. Mm.
Och i möte med den katolska kyrkan så kände jag för första gången kanske att här kunde jag liksom träda tillbaka.
Mm.
För det är ingen snack om att prästerna... Ja, de jag har mött i alla fall, de tror verkligen på det här.
Mm.
Och då tror de lite åt mig.
Mm.
Förstår du? Kan jag slappna av och jag känner inte så där när jag går in i katolska kyrkan. Här är jag liksom den som tror mest. Absolut inte. Det är snarare lite tvärtom, men det tycker jag om.
Det var ju faktiskt en av de stora uppenbarelserna för mig när jag besökte din kyrka, var just det. Det är ju lite grann så här att för det första så är det ju mycket mera en social aktivitet än en svensk predikan, för att det är ju ett växelspel hela tiden mellan prästen och församlingen. Alltså prästen läser någonting, församlingen svarar med invanda ord enligt den rituella mönster. Ganska mycket som Helenas höns egentligen faktiskt, för att de hela tiden det är inte nedvärderande, jag har tyckt illa om fåglar, men jag har börjat gilla det för att de är så himla sociala, de håller sig tätt och så kommunicerar med varandra, säger Helena, och tuppen säger det, och så alla kollar var varandra är någonstans och stämmer av. Det här är en social mötesplats, det är det första liksom. Vi har samlats här för att vi ska försöka aktivera det faktum att vi hör samman, så att säga. Och då involveras församlingen och på ett naturligt och bra sätt. Och sen är också precis det du säger, att prästerna, alltså, jag insåg ju det när jag kom ut därifrån, vi tog en pizza så här, att jag insåg att jag liksom har tänkt fel om det här ordet gudstjänst i många år. Alltså det engelska ordet service är mycket bättre.
Ja.
Alltså jag har fått en service. Det låter lite som en kundorienterat. Ja. Men här prästen utför, det är inte, alltså gudstjänst har jag trott det är liksom att vi ska tjäna Gud. Nu ska vi gå in och så ska vi visa att vi tjänar Gud. Tvärtom, det här, vi går in och så har prästen utför handlingar åt oss.
Ja.
Han sköter det här åt oss och vi visar att vi är med på det. Liksom. Att det är han som gör, faktiskt Johan alltid, då, han som utför en tjänst åt oss.
Mm.
Liksom inte vi som tjänar Gud egentligen. Det kan man ju göra också, men förstår du, det är mycket mera en dialog, mycket mer liksom att när du säger det att prästerna bor där och det är liksom dygnet runt och den här grejen, det är liksom en service.
Ja. Ja, men det där är många
och säger, den är väldigt viktig för sammanhållningen, och det är en helt annan social kyrka än den svenska kyrkan.
Nej, men det där stämmer nog. Jag träffar väldigt många under mina sökande år. Inte för att sökandet är över, men det har kanske tagit en lite annan inriktning. Alltså, ja, de här personerna har vi träffat i kulturlivet också, som säger ungefär så här. Det är lite svårt här med kristendomen, för man ska tro på så mycket olika saker. Och det där är ju svårt. Och så säger de ofta, det är mycket lättare liksom med det judiska livet. Så man behöver inte tro på så mycket, men man utför liksom handlingarna. Mm.
Och det här är ju någonstans åt
det
hållet.
Och då säger jag att det katolska är väl, alltså det är ju inte lika... det går inte lika långt som det judiska, men det är mer åt det hållet. Mm. Och särskilt när det gäller de här som vi är inne på, själva mässan och det som händer där, det bygger inte så mycket på att jag behöver sitta där och tro hela tiden, utan, och så säger läraren också, det fungerar liksom ändå, förstår du?
Mm.
Och det är det som är det här som är liksom kärnan i skillnaden mellan det katolska och det protestantiska. Vad händer där framme vid prästen och brödet och vinet? Och det katolska är ju att det förvandlas på riktigt till Kristi kropp och blod. Och det här på riktigt är ju så allvarligt då. Så när brödet har varit framme vid altaret, så måste man då lägga det på en speciell plats, tabernaklet. För det är Kristi kropp.
Den här prästen drack upp allting.
Vinet ställer man ju inte. Det får någon präst svara på varför det är så. Men vinet får man dricka upp. Det är väl dumt att spara det i ett skåp. Mm. Men brödet kan ju ligga där. Mm. Det är ju för att man vet ju inte riktigt hur många som är på mässan. Så att gissa att de alltid har lite extra bröd liksom berett. Ifall det skulle komma 100 till plötsligt. Men det där gör ju att... Och det här då sker. Undret, miraklet sker oberoende vad jag sitter och tror på. Mm. Förstår du?
Ja.
Sen så kanske när jag går fram och tar emot, så är det väl hyfsat bra om jag inte är, liksom, gör din total förnekelse. Det vore väl dumt. Mm.
Jag gick ju fram där med dig, men då fick jag ju hålla det internationella tecknet för att jag var ofrälst, eller var det?
Nej,
att jag inte var upptagen i kyrkan. Eller
ja, du är inte del av den katolska gemenskapen. Nej, det är ju egentligen den enda skillnaden. Och det där som du gjorde fick ju jag göra då i 3-4 år.
Mm.
Det är att man är med, man gör allting i mässan förutom att ta emot då.
Jag kväste faktiskt en impuls, så tyckte nej, men jag måste växa upp. Men jag tänkte så här, en ateistisk impuls att jag ska faktiskt inte göra det här tecknet, så att jag också får, kan jag säga efteråt, haha, jag fick faktiskt visst det här nattvalet.
Ja, men det
kände jag att jag liksom, att jag ska inte bara
bråka. Men det är inte på den nivån. Nej, liksom. Det är inte att det är för... Det är för... Ja, alltså...
Vad händer
det
då?
Finns ingen som skulle...
det bara har,
jag vet, påven verkan, fick kanske den frågan.
Okay.
Liksom, har du någon gång nekat någon kommunionen?
Mm-hmm.
Och då sa han att det har aldrig hänt. Han har aldrig stått där liksom med brödet, och så vet han att någon kommer. Utan då är det så här, ja, om man kommer dit, då han lägger det ansvaret på dig.
Den saker som jag kanske mest noterade där, det var ju att nu var det ju lunchtid och sådär, men det var ju några som var församlade där, och det var ju en väldigt brokig skara. Just, och det märktes väldigt tydligt när man skulle då få kommunionen, att någon ville gå ner på knä, någon ville inte röra oblaten med händerna, utan man skulle stoppa in den i mun på den och sådana saker. Någon skulle göra det ur korstecknen, och många var påfallande olika klädda. Det var lite slöjor, och så var det mustascher, och så var det liksom... Det var liksom... Det kändes otroligt befriande med någonting som säger, här är en internationell kyrka. Den svenska kyrkan kändes plötsligt väldigt, väldigt liten och liksom inavlad rent så att säga, befolkningsmässigt. Här var ju liksom människor från alla hörn. Det var det som, ja, det här är, my god, det här är en riktig internationellt samfund. Inte den svenska protestantiska avarten som liksom är lätt svårt att skilja från GKs.
Nej, men där du är en duktig teolog här. För det är just det där som liksom svenska kyrkan har sitt största problem, eller många protestantiska kyrkor, forna statskyrkor, är ju så här, vänta nu, är det verkligen kristet att kyrkan är kopplad till staten?
Mm.
Det kan ju inte vara.
Nej.
Alltså det finns ju väl ingenting i den bibliska eller kyrkans historia att det skulle ha någonting med nationer att göra.
Nej, precis. Varför nu, kungafamiljen kristen? Skulle de inte vara?
Ja, det där...
De
får
sluta att kristna. År 2000 borde de ha avsagt sig sin
tro. Det där får vi ta med Gustav Vasa och gänget. liksom. Och sen, katolska kyrkan, inte en perfekt organisation på många sätt. Men här har de faktiskt någonting. Och det är ju det internationella.
Mm.
Och det ser ju där i kyrkorummet. Det är faktiskt folk på riktigt från hela världen.
Mm.
Som talar massor av olika språk. Och jag tycker det är bra i just det sken. Andra katolska kyrkor kan ha mässan på väldigt många olika språk. Du kan liksom ha polska mässan och italienska och ännu fler språk.
Mm.
Men här är det bara på två språk. Det är på svenska och på engelska. Och det gör att liksom de olika grupperna som har olika liksom nationella ursprung, de hålls ändå ihop.
Mm.
Och det där tycker jag är fint. Liksom. Det...
Jag var ändå lite besviken på hur naiv jag var, eller novis jag var. Jag var ändå lite besviken. Jag trodde allting skulle vara på latin. Jag hade sett fram emot att äntligen få höra det här som har blivit hokus pokus, alltså det ordet,
ja,
alltså, hokest corpus meum,
just det,
detta
just det.
Är min lekamen, ja, när brödet exakt. Blir så att säga Kristi kött. Det var ju det som alla trodde prästen sa hokus pokus. Just jag ska äntligen få höra det här, hokus corpus meum.
Ja, ja.
Men det var ju, han mumlade, alltså, ni sa ingenting tror jag, det bara ringde en klocka.
Vi sjöng Sanctus på latin, okay. Tror jag. Nej, du kommer 50 år för sent, eller mer än så. Ja, ungefär 50 år för sent.
Mm.
Det var ju det som kallas för andra Vatikankonciliet som var ett enormt kyrkligt möte i Rom på 60-talet. Då ändrade man ju det här. Så man från en mässa som varit till stor del på latin, så gick den över då till, som man sa, folkspråken.
Mm.
Så då blev det på svenska.
Mm. Men det finns fortfarande starka inslag av latin, ska jag säga, i det här. Så att man, jag som är språkintresserad och gillar latin,
ja,
hade ju en högtidsstund.
Jag visade inte det, för det är lite svårt att hänga med den. Men det som är som psalmboken har också mässordningen. Där har du den på svenska och på latin. Mm. Så du hade kunnat följa med.
Just det.
Och läsa lite tyst för dig själv.
Mm.
Allting på latin. Ja. Den möjligheten finns faktiskt.
Men sen en annan sak som slog mig också. Jag vet inte om vi har troende lyssnare, kanske blir arga för att det var min djupa okunskap till och med om den svenska kyrkan. Men det första jag möts av i den här gudstjänsten, den här, det är ju liksom ett laminerat papper. Där är någon slags liksom start, man skulle kunna säga rubriken på det, man skulle säga liksom att det här är det viktiga, vi börjar med det viktigaste.
Mm.
Och det är ju ord, att det viktigaste är liksom, om jag ska sätta liksom, så, om man ska liksom ta det viktigaste först helt enkelt, då är det Maria och att det är en kvinna och en människa.
Mm.
Alltså här, den här religionen börjar med en människa som heter Maria och som är kvinna. Det är det absolut viktigaste.
Ja.
Och det kändes otroligt bra, tyckte jag, för mig. När man går in i svenska kyrkan så är det liksom, det är som rokokomöbel, Maria är inte riktigt där.
Nej.
På samma sätt. Och jag tycker, och när jag tittar liksom till vänster, när jag sitter där och så tittar jag till vänster in i ett galleri, i alla fall galler för, och så sitter det ikonbilder där inne, eller liksom, jag vet inte, helgon, och så sitter någon människa där inne och så jag vet inte vad de gör, men och att förstå att det här är människornas religion.
Du ser också in i Mariakapellet.
Det är Mariakapellet,
Det är öppet liksom från morgon till kväll, och kyrkorummet stängs liksom när det
Och ett sånt finns i alla kyrkor, eller Mariakapell. Tycker jag
vet. Det vet jag faktiskt.
När jag går till italienska kyrkor, det är alltid något sånt, lite galler, så sitter det alltid någon människa där inne och är ledsen. Och tittar på ikonbilder och sånt där. Det är väldigt fint, tycker jag. Och liksom, låter som en företagsledare. Nej, men ändå jag uppskattar verkligen att man börjar med att bestämma sig för att den här religionen utgår från människan. Och inte egentligen.
Egentligen det är,
och det är en gud som faktiskt är avlad.
Alltså det där med Maria är ju nu, alla mässor inläser inte, men det var en sån här angelusbön. Jag tror man ofta ber den vid lunch. Alltså det är därför den kommer här. Så att Rent liturgiskt så var den här bönen, det är ju den här Ave Maria-bönen, den kommer då före mässan börjar, 5 minuter innan. Och sen börjar själva mässan när prästen kommer in. Men den säger någonting om det här med Maria. Och det där är ju någonting som är svårt att förklara för den som inte upplevt det. Men vi mystiker, om man säger så, är ganska säkra på att i det katolska så bevaras någonting av den liksom ursprungliga Maria-mystiken.
Mm.
Och det där är ju svårt att komma åt, för att på ytan så ser det ju inte ut så. Alltså den synliga hierarkin i katolska kyrkan är ju mansdominerad.
Ja, jo, det var därför jag nämnde det här, för att man tänker
det är liksom att påven, kardinalerna, biskopen. Det behöver vi inte säga. Prästerskapet är till 100% män.
Mm.
Sen nuvarande påven håller på att rucka på det där, inte med prästerskapet, men att liksom det hamnat i Vatikanen, har hamnat kvinnor på väldigt centrala positioner under hans påvetid, så någonting är ju görningen i alla fall på ett bra sätt. Men trots den här, och jag förstår att den som hör det här och inte, det låter liksom som att jag antingen bara romantiserar eller jag kan gissa att det låter som att det inte ens är sant, men trots den här då synliga manliga hierarkin så är det kvinnornas kyrka, det är, med Maria i centrum då.
Mm.
Och det, jag ska inte, det är det här som är det svåra liksom, att man, jag märker att det här går inte, jag kan inte missionera kring det här, jag känner att jag kommer inte bli trodd, och det, så får det kanske vara. Men det handlar också om de personer jag mött i kyrkan. Där det är liksom, det är verkligen inte ett sånt manligt frimureri. De starkaste personer jag mött i kyrkan har varit kvinnor som också guidat mig vidare.
Mm.
Också med den djupaste förståelsen vad allting handlar om.
Mm.
Och där finns en väldigt märklig paradox. Men
ja, man säger ju Guds heliga moder. Det smäller ju ganska högt i min värld.
Ja,
smäller ju högre än Gud.
Det är ju liksom det här med
att en människa faktiskt är före.
Ja,
på ett sätt. Jag kanske fel tolkning, men jag tycker det är ytterst sympatiskt, och jag tycker hela meningen med liksom att jag förstår, på ett helt annat sätt så kan jag tycka liksom att en religion kan handla om att försöka, att det är någonting som pågår här på jorden helt enkelt, bland människorna, och det är det som är det centrala i den månen. Det är lätt hänt att Gud ska vara det här som finns då, var då bortom Vintergatan, eller vad är det för konstigt?
Det är ju inte den kristna, men det är ju inte bara katolicismen, det är ju hela kristendomens unique selling point. Mm. Det är ju att Gud är inte bortom Vintergatan, utan är här.
Mm.
Och är den här personen då som gick på jorden. Och
jo, det är ju den enda trovärdiga aspekten.
Ja, det är väldigt människotillvänt. Mm. Men brottas över det här, meditera över det här då. Jungfrufödseln. För det finns ju två tolkningar här. Det finns två sätt att se det. Vi kan närma oss båda.
Okay.
Vad tänker du?
Jag har inga problem med jungfrufödelse, förutom liksom att jag kan inte komma igenom det här. Come on liksom.
Du tänker det var Josef.
Någon spelade så att det är liksom att det, faktiskt, men okej, okay, det blir ju knepigare. Man gör det ovanligt. Varför ska man, okej, nu är det för att det ska avlad av, det funkar ju inte annars, nej. Men det är klart, varför måste hon ha varit jungfru för? Vad är det för viktigt? Kan hon inte ha fått levt, ens tredje barn var avlad av Gud? Först är två telningar som är Petter och Lisa, och sen kom Gud och hade sitt med. Varför är det så viktigt att hon ska vara jungfru? Det där
hon var
är
ganska
liksom
ung, alltså. Vi vet ju inte riktigt hur ung hon var, men hon hade, Nej, det där det får vi fråga någon kunnig i frågan.
Det väcker någonting som jag känner att, vad väcker hos dig? Eller vad är det?
Jo, men det går ut och ser det på två sätt. Det ena är så här, vad är det här för unken sexualmoral liksom, som man ska säga att liksom, hon föder ett barn, men det ska inte vara något samlag med här, utan hon ska liksom vara ren ändå.
Mm.
Alltså att man liksom sopar det erotiska under mattan. Det är ju den moderna tolkningen, att det här är liksom bara någon typ av sexualneuros.
Mm.
Att då Jesus skulle liksom ha en mamma som var orörd.
Mm.
Och det där är en vanlig tolkning. Men det går ju att vända på det. Då får man bli lite mystiker här och verkligen gå in i händelserna. Vi vet ju i vår två män i en podd som ibland ganska ofta talar om mannens till korta kommanden. Att det här med män är väldigt knepigt liksom. Det är faktiskt männens fel till stor del att världen ser ut som den gör. Det är det. Alltså, män har mer skuld till världens lidande än kvinnor. Jag vet inte om det är kontroversiellt att säga, men män har djupare liksom sår på något sätt. Mer aggressiva, mer brutala, tävlar mer, i alla fall på ett synligare sätt.
På en statistisk nivå.
Och det är klart att många av de stora kulturerna har varit otroligt patriarkala. Det här är inte bra. Tänk om det här med jungfrufödseln är att gestalta just det problemet och säga att här, för att det ska komma något heligt in i världen, då kan det inte vara med någon man. Det måste vara en andlig sak mellan kvinnan och Gud.
Men Gud är väl man? Eller hur var det nu?
Nej,
fader.
Nej, det här, så enkelt är det inte. Okay. Jesus kallar Gud för fadern. Men Gud som liksom ändå gömmer sig bortom Vintergatan och inte går att tala om och är bortom kategorin och bortom språket, är också bortom kön.
Mm. Jo, sant,
så Gud har inget kön. Gud är bara det som Gud säger i andra Mosebok är det väl, när Moses möter honom säger då, men det är ju för att vi har vårt mänskliga språk för att benämna det här, möter Gud i den brinnande busken, då säger Gud bara jag är den jag är.
Mm.
Och det är ju egentligen denna gången Gud bibliskt har berättat vem Gud är, så att det är någonting bortom liksom de mänskliga kategorierna manligt och kvinnligt.
Mm.
Här, det är det här som är det jungfruliga. Förstår du det?
Ja, ja.
Att mannen med allting inte med bilden.
Mm.
Så att du förstår, när det sker någonting, det heligaste då, enligt kristen lära, det heligaste som någonsin har skett på jorden, det vill säga att Maria då blir havande med Jesus, då är ingen man med.
Mm. Då kan det då vara, skulle då i förlängningen det vara att det faktum att kyrkan då har manliga patriarker och manliga präster, det är då att försvaret för det skulle vara liksom att de oskadliggör sig själva
du går för snabbt fram här. Det här visar att för att du ska då komma tillbaks till Gud. Människan är liksom ut efter syndafall, vi utkastade i världen liksom hemlösa, vilsna, sårade. Vi har då kanske, eller tror jag i alla fall, en längtan tillbaka till Gud. Vi ska bli som Maria.
Mm.
Förstår du?
Nej, hur
jo, ja. Det är det som är målet.
Vi ska bli jungfrur.
Ja, på ett andligt plan.
Mm. Ja, på ett andligt plan kan man väl svårt på annat
sätt. Det är mystiskt det här, förstår du? Det är liksom inga enkla. Det står ju också så i Bibeln att det liksom sänker sig töcken kring Maria när det här sker. Det sker liksom inne i töcknet.
Mm.
Det finns ett töcken på Sina i berg när Moses får stentavlorna.
Mm.
Det är liksom någonting, det som sker där är liksom bortom världsligt.
Mm.
Vi måste liksom kasta oss in där som som barn nästan.
Ja, så, ja. Som, ja nu, barn som barn kan jag skriva upp. Absolut.
Ja, men, ja, men blev där kanske.
Nej men jag sitter ju, jag ska inte ifrågasätta.
Jo, men du får göra det.
Själva religionen,
jo,
kan
men
ju
du,
liksom
du kan
inte
ifrågasätta vad som helst. Ja, det är ju det är ingen som är intresserad av det här. Det är aldrig någon som frågar mig någonting, så att jag passar på här. Då.
Ja,
nej men det är ju
det blir ju till slut då, för just när man tar de där stegen så är det att man ska liksom till slut klättra även på det. Men jag tycker att den är ju sinnrikt, men det är ju en som religion betraktat så har den ju liksom sina unika aspekter, verkligen kristendomen, tycker jag, att den lyckas göra, förena det här övergudomliga med den enskilda människan på ett sätt som ingen, som få andra gör. Sen kan man ju tycka att kanske naturreligioner inte uppvisar en mänsklighet som inte behövde riktigt den typen av man kan tänka mig om man bor någon slags backartiden, och så bor man i någon skog någonstans och fångar sin mat i floden eller vad det är man gör, och det är så man lever sina liv, och alla gjort det. Varför behöver jag då upplever jag nog att mitt liv är väldigt nära stenen och mossan redan hela tiden. Jag behöver liksom inte, jag tror att det skulle vara en självklarhet att för mig att uppleva att det finns att andar i skogen, och de räcker för mig ungefär så. Jag behöver inte den här stora marterade synen på, alltså det sociala samhället, som det civiliserade samhället medför ju mängder med nya saker som, tror jag, skuld är väl i och för sig en ganska urkraft, men jag tror att det är någonting med det där som gör att den är också anpassad till en civilisation, tror jag, kristendomen.
Ja, men det tror jag,
den är frukten av en civilisation.
Absolut. Liksom, sätt. Ja, men det tror jag också. Sen är det ju svårt att säga vad är hönan, vad är ägget liksom. Är det här en reaktion på civilisationen, eller är det här som driver civilisationen? Då måste vi egentligen tillbaks till den judiska religionen, och då är det ju Gamla testamentet.
Var det inte så att Kain dödade Abel? Eller?
Ja, precis. Kain dödade. Ja.
Men var det inte så att den ena då, han som blev dödad, han var liksom snarare betraktad som jägare och samlare. Han var ute och rände i markerna och levde av, medan Kain då var jordbrukaren. Så jordbrukaren dödade natur. Liksom, där har vi liksom ett stora syndafallet, skulle jag säga.
Kain också.
Det är Kains fel alltihop. Alltså,
De är ju redan drabbade av arvsynden där från sina föräldrar. Men Kain är ju också stamfader för, vad står det nu i Bibeln? Jag kan inte utan till, med typ kopparslagare och tunnbindare och korg. Det står något sånt. Alltså, han är lite sådär hantverkarnas. Okay, ja. Det finns någonting i Kain som är väldigt, du har helt rätt där. Han drar ju iväg öster om Eden och liksom bildar några städer där, så att man vet inte riktigt vad det där Kainarv. Precis, är civilisationen, är det Kain? Kanske. Ja, men det här, det finns mycket att säga om det här, men jag vet inte. Man är så självupptagen, så jag tänker att alla bryr sig om att vad jag håller på med här.
Nej, jag tycker det är jättefascinerande. Jag förstår verkligen. Jag kan verkligen förstå, men det har jag ju redan varit inne på här nu när jag har pratat om det. Att intuitivt har jag tänkt att ska jag, så att säga, med själv, så att säga, jag förstår mycket mera en kyrkas mål och mening när jag går in i en katolsk kyrka än vad jag gör när jag går in i en svensk kyrka. Men då skulle man kunna säga, ja men det är för att jag inte tror ordentligt. Jag tror på det jag ser, upplever och hör istället, för det är mycket mer meningsfullt. Jag kan förstå det. Men jag fortfarande jag vidhåller ändå att man ska inte underskatta de här ritualerna. Jag kommer ihåg när jag kom in där, så trodde jag vilka fina fotstöd de har i bänkarna här, med vadderade. Tidningen sådär, jag kan inte sätta upp min fot där, det går inte. Men det är så att man ska använda så att man ska gå ner på knä på dem.
Ja, just det.
Lika mycket som jag tycker nog samtidigt att det hade varit av. Hade det varit på 1500-talet när Luthers for omkring, då hade jag nog föredrat det som är idag den svenska kyrkan, man säger så. För att då var ju så att säga, det kan finnas en slags tvångsmässig, alltså när det inte finns någon frihet i övrigt i samhället, som det inte fanns då. Nej. Då kan en sån här typ av kyrka bli ännu mer av en börda, tror jag, för den att vara i. är det bättre att vara med en annan, liksom där man har mindre koll. Men idag är ju samhället, det demokratiska samhället, öppna fria samhället, det är tvärtom, att vi inte har. Det är väl det här Joel Hallof håller på med. Men,
ja, det är verkligen det han håller på med.
Men hur känner du att du har vuxit som... Eller, det är en typisk västerländsk individualistisk fråga. Har du vuxit som människa? På vilket sätt klarar du av motgångar på jobbet bättre eller sämre 1-10 tack vare detta?
Just det.
Känner du dig mindre stressad?
Precis.
Kan du rekommendera den här kyrkan till andra kunder?
Precis. Ja. Vad har det här gjort för din existentiella hälsa egentligen?
Upplever du att du har kommit, så att säga, en del människor som söker ju sig genom många olika samfund, kyrkor, ja. kan passera en hel rad på vägen till att du slutar på en eller annan plats.
Ja, precis. Nej, men det där har jag varit rädd för, att nu håller jag på med det här i några år och sen så inser jag, nej, men innerst inne var jag ändå kväkare.
Ja, finns de kvar?
Vad
gör de egentligen, förutom att de skrämmer folk med onani?
Det vet jag inte.
Är det inte de som uppfann cornflakes? Quaker, den heter ju Quaker,
precis.
För 17.
Ja, precis. Alltså de kväkare jag har träffat i Sverige idag är otroligt milda. Och jag var med på ett sånt kväkarmöte, som det att man sitter i en ring runt ett ljus i en timme och håller varandra i handen.
Ja, okej.
Det var allt som hände. Så det var liksom för stillsamt. Jag tycker ju om den katolska mässan, att man inte pratar så mycket innan, man sitter där i tystnad och sen så drar det igång, och sen så är själva kyrkorummet rätt stilla. Men kväkarna drog det där ett steg längre. Det var liksom otroligt meditativt, nästan för meditativt för mig. Nej, men jag är bara rädd att det här ska liksom verka i kultur, som att det här är liksom ett inlägg i någon typ av kulturdebatt där man inte har någon konservativ hållning, och alltså det är klart att
man ser ju framför sig det är ganska enkelt att, som så att säga, positionerad kulturmupp hålla på och säga, nu är det kult, katolik, precis, en tonling, kulturmanna, religionen och så, men det är du inte rädd för, antar jag, liksom.
Jo, lite rädd för det, för att det är inte sant, alltså det är inte.
Nej, klart.
Jag tror att det finns vissa som har en konservativ hållning som har det för att de är så där, vart är världen på väg och allting är bara ytligt och dåligt nu för tiden, och bara det blir lite mer ordning och reda. Så det är de här ordning och reda människorna, och vissa sådana drar säkert till katolska kyrkan, för de tänker så här, här är i alla fall ordning och reda. Det är inte KG Hammar som han kan inte svara på om det här med jungfrufödseln, eller det är inget sånt här dumt, utan det är ordning och reda, och det finns en katekes som man kan läsa i, och då kan jag säga att det där stämmer inte, för att det ska inte vara någon ordning och reda.
Nej.
Det är, på ytan är det ordning och reda i katolska också. Men där under finns något annat. Och det är ju det som man fint ord kan kalla för nåden. Och det som förmedlas framförallt i bikten. Så det här är liksom, den ena sidan är att jo, men det finns regler och lagar. Och det ska man försöka hålla och vara en duktig människa. Men som jag upplever i alla fall, att kyrkan är fruktansvärt medveten om att alla är syndare. Alltså. Det är ingen ordning på insidan av oss. Det är ju det som är hela grejen. Därför som vi behöver liksom på något sätt helas.
Men det här,
och
påven
säger då att kyrkan är framförallt ett sjukhus. Och det låter väldigt, väldigt bra. Det är det är. Det är ingen tingsrätt eller laginstans. Det är sjukhus. Ett andligt sjukhus.
För den här förlåtelsen, den finns ju inte på samma sätt i, den är ju utmärkt, eller den, alltså det här med att man får synderna, jo, det får man, va?
Det får man ju i mässan, i andra.
Alla får det bara.
Det får ju, du fick ju också syndernas förlåtelse.
Jag fick
vår, visst, om du lyssnade där, det första som hände är att vi bekände vår synd och skuld. Och sen så kom det en förlåtelse, men du kan ju få en individuell förlåtelse i bikten. Och det är ju kraftfullare då, för då sitter du ensam med en präst då.
Den tror jag verkligen kan vara, men sitter man då sådär klassiskt skyddat att man inte ser varandra?
Man får välja faktiskt, jag testade lite olika, och jag ville vara duktig först då och liksom gå till det som kallas för biktstolen, som är det här båset där man, alltså man ser ju vad det är för präst på andra sätt, det vet man ju. Ja. Så dunkelt är det inte. Men man behöver inte möta den andres blick.
Nej.
Lite psykoanalytiskt där.
Det är det verkligen. Ja. Man måste vara den första psykoanalysen, första terapeuten.
Verkligen. Ja, och det där kan ju finnas så fint det. Men jag, nu när jag har fått lite erfarenhet så känner jag nog att jag behöver att det blir mer som ett samtal, ett biktsamtal. Man sitter i varsin soffa och pratar om sina bekymmer.
Mm.
Och sen så avslutas allting lite mer rituellt då.
Men det är inte det här att man ska gå in på konstiga, för det jag läste i Expressen här i helgen en sorglig berättelse om en man som hade hamnat i klorna, var ju egentligen på Jehovas vittnen under många år, på ett sätt som var så att han, ja, det var inte någon rolig historia, men det som var ju som att han redan vid 5 års ålder började tänka att Gud hör allt jag tänker och vet allt jag känner och tänker, och det ledde till en enorm självcensur.
Ja,
den där aspekten av den så kallade bikten är jag misstänksam mot, att vi måste få kunna ha hemligheter i våra tankar. Att med det här med jag har haft kära präst, jag har haft sån smutsiga tankar.
Ja, alltså det här, jag kan förlita om Jehovas vittnen, men ja. jag tror inte att det är en helt sund grej.
Det är inte så man biktar sig i den katolska.
Nej, men alltså, inte
jag
problemet, råkar
fantisera om sekreteraren här. Nej, eller vad det
är inte vara. Problemet i Jehovas vittnen att de inte har bikten. Alltså bikten handlar ju om att synderna blir för, att det handlar ju om försoning.
Ja, men det blir
med Gud
inte.
Och med dig själv. Mm. Det beror ju på om du, men säg så här då. Du går och tänker på någonting. Ja, men det är ju bara om det plågar dig.
Mm.
Som det är ett problem.
Mm.
Och jag tror att det, och det här tror jag fungerar rent psykologiskt, om det plågar dig och är en hemlighet, om du sen säger det till någon och någon säger ja, okej, då har vi lyssnat på det här, men det är okej, så här kan man tänka.
Mm.
Det är ingen fara. Det kanske är destruktivt att fortsätta tänka så.
Mm.
Men du har i alla fall sagt det. Är det inte då att den här då, om det finns någonting destruktivt, att det liksom lättar lite. Alltså det är de här livshemligheterna. Det är
ja,
de
hemligheterna som, ska man ju, ja, tror jag verkligen.
Det är de som...
Men inte den vanliga, liksom det allmänna uppträdandet, själsliga uppträdandet.
Ja, men säg så här, att du har en djup sexuell perversion.
Mm.
Och det här går du att tänka på jämt. Du är helt besatt av det här. Men det är också din hemlighet, för att om du skulle berätta om den på arbetsplatsen skulle du bli utstött.
Mm.
Ja, vad skulle du göra med det här då?
Mm.
Du vet att det här är inte bra. Det här, om du skulle gestalta det här i ditt liv, det skulle inte bli bra. Då är det väl bara, alltså här, du kan ju gå till en psykolog förstås som har tystnadsplikt, eller en läkare som har tystnadsplikt, men du kan ju också gå till en präst som har tystnadsplikt.
Mm.
Total tystnadsplikt.
Mm.
Och då säger du, och så kanske prästen säger, ja men det här, skulle vilja fortsätta tänka de här tankarna? Nej, det här plågar mig. Ja, men då har vi lite en plan hur det här ska gå framåt.
Mm.
Inte bra att bara få ut.
Ja, det tror jag nog inte att man... Jag tror inte man kan sluta tänka tankar som... Det kan vara svårt, men
Jag tror också det, men jag tror ett steg...
Nu hårklyver vi någonting som ändå är också en tjänst, så att säga. Bikten är också en tjänst, så att säga, till den enskilda människan som kyrkan ger.
Ja, det tycker jag i alla fall. Det...
Sannolikt ska det vara så. Men det där förhållandet till synden är ju väldigt... Den kan ju inte, så att säga... synden måste ju vara där, som jag förstår det.
Ja, alltså...
annat sätt än i Svenska kyrkan. Vi är lite fortfarande oklara vad det är som pågår i Svenska kyrkan. Om
ja,
det,
jo, men problemet är så här. Jag förstår, det har absolut funnits enorma övergrepp, själsliga och andliga övergrepp, när det kommer till det här med synd, där folk, präster i massa olika kyrkor har sagt det här som ni gör är synd.
Mm.
Och människor har känt så här, men det här stämmer inte, det är inte synd. Och då någonting har brustit där i vad kyrkan håller på med. Det ska ju vara så att jag känner det här är synd. Jag vet att det är synd, och det som gör att jag vet att det är synd, det är att jag önskar, och det här är någonting som jag fick syn på, inte i något kyrkligt sammanhang, utan med hjälp av en en terapeut då, eller psykolog, som sa: vill du att det ska vara så här? Nej, det är min största önskan att det här bara skulle försvinna, ett beteende hos mig. Mm. Sådana, ja, men ta ett exempel, sånt som jag tycker kommer upp här med dig. Jag tycker ju att vi håller på med någon typ av psykologisk utforskande. Ibland känner jag att jag är liksom, varför är jag så hård mot dig, och varför håller jag på och tävlar, och varför ska jag, om du börjar prata så vill jag överrösta. Jag märker att det är något, det här är ju någonting, jag håller på med det här. Jag vill inte det. Vad är det? Det är väl något sånt syskonkonkurrens, storebrorsbeteende. Jag skulle önska att det försvann.
Mm.
Det är synd. Förstår du?
Mm. Okej, okay, jag förstår.
Det skulle jag bara vilja att det försvann. Men det kan inte försvinna över natt, utan jag måste se det först.
Mm.
Och så måste jag erkänna att det är mitt fel. Det bara är så.
Mm.
Alltså, jag skulle inte gå och bikta relationen till dig. Jag tycker vi är därför. Men kanske till andra människor i min omgivning där tycker jag har haft det här beteendet. Det är inte bra.
Nej, för nidbilden av den katolska bikten är ju snarare då, det är ju motsatsen. Alltså den samvetslösa förbrytaren som omedelbart får förlåtelse fastän han inte ens ångrar sig på riktigt.
Ja, men då,
det är ju den där, det är hur vi driver med katolska kyrkan. Så det är ett hyckleri, du kan göra vad som helst, så kan du bara strutta ut och råna en bank och gå in och få synas råd nästa vecka. Alltså en slags manipulation av systemet. Men då har man helt enkelt missförstått vad det är grunden.
Men det där har säkert förekommit förstås. Men
då hänger man sannolikt på en skör tråd för sig själv ändå. Det är när du själv ångrar bankrånet.
Ja, precis. Du kan ju inte få syndernas förlåtelse om du inte ångrar dig.
Mm.
Så att det kan ju inte vara att en präst säger till dig: du, det där är en synd. Nej, säger man själv. Nej, det tycker jag inte. Alltså då kan man inte få syndernas förlåtelse. Du måste ju själv.
Mm.
Det är ju det som är problemet med...
Vi måste ha klara gränser inom oss själva om vad som är en synd då. För oss,
ja, det är det som
alltså
är problemet.
Människor kan tycka det, men det där var väl inte så ungefär så. Mm.
Det är det som är problemet med vår vän, höll på att säga. Horace Engdahl, som vi pratade om för några veckor sedan, och hans senaste bok där han liksom läser sig in som någon, nästan Kristus gestalt som alla är ute efter. Och han säger: varför? Det finns ingen nåd här ute. Nej, men han har inte heller erkänt att han själv har någon synd i det här. Alltså, ingen vet exakt vad som har pågått här med forum och Arno och allting. Men någon typ av synd var det nog ganska många som var indragen i. Det är där man kan inte hålla på och säga: jag har inte gjort några fel, men nu vill jag bli förlåten.
Du menar att han gör, att det är så han gör?
Ja, han försöker kanske, liksom...
Det är väl ungefär. Jo, men jag kan ju tycka själv att man har väl inte, det har väl hänt i ens dagar där man inte uppfattar inte att man själv har sårat någon, eller liksom att man har varit på något visst sätt. Man kan inte förstå det själv liksom. Det kan ta flera år. Oj, det där var inte så kul naturligtvis. Så vi är inte alltid medvetna om våra synder. Ja,
det där med synd är svårt. Jag undrar, intressant. Går det här, är det någon som förstår vad vi pratar om nu? Ibland kan jag känna så här att det här är... Åh, det är...
Joel Hallof sitter och lyssnar.
Ja,
jag tänkte,
han förstår. Ja, det gör.
Men det roliga är att jag har ju varit så fruktansvärt sekulariserad att jag liksom knappt ens... Så här, jag funderar så här, det kan slinka in så här konstiga frågor. Vad har ni för högtid i katolska kyrkan? Och så här konstiga grejer. Alltså, du vet, alltså när jag bodde mitt emot en kyrka för många år sedan, så undrar jag varför det var sånt pådrag på parkeringsplatsen när det var jul. Det är ju jul, ska inte folk vara hemma och fira jul? Så det är, man kan ändå bo ganska... Jag bodde rakt över en av Stockholms vackraste kyrkor. Så här, men inte blev... Ja.
Ja, men det som Joel Hallof har twittrat: nu är det fasta, alltså som ramadan fast kristet.
Ja.
Alltså för att vi liksom, i det sekulära Sverige så är folk kanske mer liksom vana vid termen ramadan än fastan.
Mm.
Sen är inte fastan inte varit... Ja. Svenska kyrkan kanske inte de senaste 100 åren har liksom betonat fastans andliga budskap.
Men du, det är ju så att året närmar sig sitt slut nu också. Vad har du
Vad vill du göra nästa
år? Hur går vi vidare efter det här? Nej, men det är väl att vi ska spela innebandy då.
Mm. Har du några nyårslöften?
Nej, jag tror inte det.
Har du haft några någon gång som du har hållit?
Nej.
Har du aldrig avlagt några heller?
Jag är nog kvar i det här romerska, antika, att nyåret börjar 1 mars.
Jaha.
Alltså, tycker du aldrig har accepterat att nyåret ska börja 1 januari? Jag tycker...
Va? Konstigt. Jaha. Ja. Ja, jo. Ja, nej. Det. Ja, okej. Okay.
Det är därför februari är så konstigt, att det är liksom skottdagar och sånt. Det är ju att det är sist, det är liksom slutet av året i den gamla romerska, ja, tidsuppfattningen.
Det kan jag för sig förstå, att det är mycket mer naturligt att börja ett år kanske vid, åtminstone när
ljuset kommer tillbaka.
Ja, när ljuset är eldarna, ja, och liksom sånt där. Men ja.
Och, nej, men du själv då? Vad händer nästa år?
Ja, jag känner för att jag lanserat, jag måste försöka växa upp och bli man, har jag tänkt. Men det har jag tänkt många gånger.
Ja, men din bok kommer ju nästa år.
Ja, men det är inte, den är ju redan klar. Det är bara, då kommer den vara död för mig. Nej, jo, utan bara sporta, ja, ta hälsan, bli en bättre pappa, inte äta så mycket chips och motionera och ta ansvar, bli bättre, skärpa till med kanterna på något sätt, tycker jag. Jag ska lansera ett anti-pleasure-paket här, tänkte jag, med lutheransk boost och inte undan med någonting, någon form av belöning eller glädje överhuvudtaget.
Du borde bli mer katolsk här. Det är ju det som är skillnaden också. Det är ju levnadsglatt.
Mm. Jo, det
dricker
kanske
massa vin och äter pizzor.
Ja, det är lite mer gourmandartat, ja, precis.
Ja, ja, jo.
Än protestantismen.
Ja. Nej, det dricks mycket vin i alla fall.
Mm. Ja, det, jag tror att det... Jag måste hitta på någonting, känner jag. Jag måste göra någonting. Jag vill förändra mitt liv.
Ja.
Jag vill befinna mig på en lugnare plats i tillvaron om ett år. Mm. Jag vill ha liksom lite mer skyddad verkstad.
Nej, men det är väl inte omöjligt.
Ja, nej, det skulle nog inte vara svårt. Jag har varit så mycket, jag tycker att jag har haft mycket högpresterande jobb genom åren. Jag vill ha ett lågpresterande jobb. Ja. Eller inte låg, men ett normalt. Jag vill inte hålla på och leverera massa saker.
Nej, nej.
Låter jättejobbigt.
Nej, jag i och för sig, nej, men det är kanske mitt löfte. Det är ändå motsatt. Jag tycker jag har varit... Alltså det har varit kriser och sen blev det barn och det är underbart, men det är ju någon, jag sagt det tidigare, det har någon arbetskapacitet som inte blivit utnyttjad.
Ja, det där, ja, precis.
Det där, jag vet inte vad det ska bli av det, men någonting kanske nästa år.
Mm.
Eller så blir det på att energin kom fram på innebandyplanen.
Det kan du ju kanske göra.
Helt som en vansinnig. Får man tacklas?
Du hinner inte tacklas. Jo, det är klart. Jo, det är. Alltså, du stänger ju gärna med kroppen.
Ja.
Sen är det ju alltså att olika spelare har ju olika stil. Liksom. Mm. Ja, han är ganska fysisk av sig. Då tänker jag fysisk mot honom. Liksom. Ja. Ja, men han är snäll och passar. Då tänker inte jag hålla på. Sådär. Men jag har ju fått veta att jag har en envis pinne. Som, alltså, jag är väldigt pinnpetig. Jobbigt att möta mig, att jag vispar med den här klubban hela tiden och tar bollen från dem, fast de tror att de ska liksom bryta passningarna och sånt där, jobbigt.
Ja,
men sen
något sånt kanske. Jag utvecklade ju, jag var så dålig på sporten när jag var liten, så jag retade ju folk.
Ja, det kan
så
nog
att de,
vara.
Så att de tappade fattningen. Jag tappade ju inte fattningen.
Nej.
Men det där är mörkt, alltså. Jag hoppas jag inte gör det med dina bandykompisar.
Nej, vi får se hur det går.
Mm, men det kanske blir till nästa gång eller nästa.
Ja, vi kan ju i alla fall önska lyssnarna gott nytt år, tycker
jag. Det gör vi.
Ja,
det gör vi.
Tack för att ni har lyssnat, och vi hoppas på att kunna vara med även nästa nyår.
Det hoppas vi. Och så hoppas vi förstås att någon löser kulturens julkryss.
Absolut, för Guds skull.
Att du får in...
Befria mig från det jag upplever som är synd. Det är inte...
Ja, okej, vi säger så. Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.